Tänk att man måste börja gråta för att man skulle lyssna på, sa en kompis till mig häromdagen. Varför ska det vara så svårt att ta kvinnor som är arga på allvar, fortsatte hon.
Eftersom mina föräldrar ytterst sällan bråkade när jag växte upp så hade jag inga förebilder för hur man är arg i en relation. Så jag säger som Aristoteles. Vem som helst kan bli arg, det är lätt. Men att bli arg på rätt person eller rätt sak lagom mycket och av rätt anledning och på rätt sätt, det är inte lätt. Jag heter Maria Björkberg.
Jag heter Anna Eriksson Skarin och du lyssnar på Känslosmart, podden där tanken möter känslan.
Säger du och sneglar på batterierna i apparaten och ser orolig ut. Räcker de?
Ja, vi har en plupp.
Så det här avsnittet blir en plupp lång.
Det blir det, precis.
Det kan också ta abrupt slut.
Ja, precis. Så att, det blir som nattduellen. Kollar du på Mästarnas mästare?
Nej, jag kollar på Babel. Ja. Där har vi ju pratat om förut.
Men Mästarnas mästare, det är ju kanske liksom, ja, det är det bästa tv-programmet någonsin. Det är verkligen, jag kan verkligen rekommendera det. Men där har de något som heter nattduellen i alla fall. Och då ska de stå så här mitt emot varandra och spela så här du musik så. Och så ska de stå med så här kättingar och sen när en av de här små, det är som små stavar som man ska liksom kasta sig efter och ta. Och när en av stavarna släcks så ska man då släppa kättingarna och så här fram och rycka den här staven. Och man vet ju inte hur länge. Så jag tänker att det kan ju bli lite så här nu att vi vet inte hur långt avsnittet blir. Det kan bli så 2,5 minut eller så kan det bli 3 timmar.
Ja,
tänk om det bara så här, vi måste prata tills batteriet tar slut.
Ja, vi tar det som vår utmaning idag. Ja, jag känner mig lite som Mästarnas mästare.
Ja, ja, jag säger också alltid Mästarnas mästare. Men det heter ju Mästarnas mästare.
Ja, för jag hörde nu hur fel det blev.
Ja, ja, det är jättesvårt. Ja. Men
visst är det bra när man ska anmärka på någon som säger fel. Att man kan säga så här, jag säger också alltid fel.
Nej, men jag hade inte anmärkt det om det inte var så att jag alltid sa det själv.
Nej, det tror jag inte, för du brukar inte anmärka. Men visst
ligger Mästarnas mästarna bättre i munnen än Mästarnas mästare.
Nu är det ett jättekonstigt uttryck. Säg det många gånger nu. Mästarnas mästare. Mästarnas
mästare. Ja, men man vill ju säga inte. Mästarnas mästarna.
Ja. Nej, jag väljer Babel.
Du väljer Babel. Det är lättare. Precis. Det är vad kan man råka säga då? De borde ju kalla det för något annat. De borde ju ha liksom ett längre namn. Babelskalsonger eller någonting. Nej, det blir svårare.
Babbel på Babel kanske, jag vet inte. Ja, okej, här sitter vi och babblar. Hur är läget med dig? Vi har hällt upp te.
Ja. Det är bra. Det finns ju så här, ja, det är bra. Och då är väl någon sorts... Men är det så här en incheckning, liksom, vad tänker jag på nu? Eller hur har jag det? Eller vad är överst och så? Men då har jag lite huvudvärk.
Det får man ha även i dessa tider.
Ja,
ja, precis. Som inte måste bero på corona.
Nej.
Det går svårt att spela in någonting nu utan att nämna det där.
Ja.
Men vi har ju faktiskt pratat om det, för till och med jag som sällan har huvudvärk hade lite huvudvärk igår. Och då hördes vi och stämde av, ska vi göra det här eller inte? Ja, vi kan ha fönstret öppet och vi sitter på bekvämt avstånd, tänkte jag säga.
Och jag lovar att inte slicka på någonting här inne i... Eller så kan jag säga så här i slutet av programmet. Nu har jag i smyg slickat på 5 saker. Gissa vilka.
Då måste jag liksom sätta mitt kontor här i karantän.
Ja,
då, i
du får skicka ut Magnus för han kommer hit med handspriten.
Ja, exakt. Ja.
Hur har du det då?
Bortsett från att jag hade lite huvudvärk så har jag det bra. Och jag är mest sugen på att prata om ångest faktiskt.
Ja.
Ja, men mer sådär för att återkoppla till avsnitt 48 då vi pratade om oro och ångest. Då spånade vi lite kring hur är det, alltså vad är skillnaden mellan oro och ångest pratar vi om. Och då kom vi fram till att oron liksom är en tankeprodukt medan ångesten är någonting som man upplever mer fysiskt i kroppen och är mycket svårare kanske att förstå vad det egentligen handlar om. Medan oro kan man liksom spåra tillbaka, ja men det var för att jag började tänka på det där som skulle kunna hända och så vidare. Och så började vi så här, men vad kan oron ha för funktion, det var ganska lätt, tyckte vi, att spåna fram till. Ja, men det är bra att kunna föreställa sig saker, hot och potentiella faror, för att man ska kunna förbereda sig liksom. Det kan man fatta. Men vilken funktion fyller då ångesten, eller har den gjort det evolutionärt? Har den någon funktion, eller är det lite som blindtarmen, spånade vi kring sådär. Och vi kom fram till att man kanske inte vet, men ja, säkert har det ju någon funktion, för att allt vi känner och upplever, alla känslor är ju någon slags... Vi skulle inte ha dem om de inte hade någon funktion. Och jag var jättenyfiken på det där, så att jag kontaktade Elin Lundberg som är... Hon är legitimerad psykoterapeut, socionom och familjeterapeut. Och jag ska spela in ett poddavsnitt med henne som vi kommer få lyssna på om några veckor. Men tills vidare så skickade hon mig då ett utdrag ur sin bok. En bok som heter Att vilja men inte kunna, om sex som gör ont. Där hon beskriver ångest och den här... fysiska smärtan som en del kvinnor då kan uppleva när de ska ha sex. Och själv är jag då inte, tack och lov måste jag faktiskt säga, jag är inte drabbad av den här problematiken. Men när jag läste det här utdraget då, så blev jag väldigt berörd av den här upplevelsen. För där beskriver hon då hur man kan få ångest kopplad till någonting. Om man har varit utsatt kanske för en våldtäkt eller något slags sexuellt övergrepp tidigare i livet. Men nu då är tillsammans med någon som man älskar och vill ha sex med, men så kanske man ändå inte kan på grund av att ångesten sätter in, som ju då är förstås ett resultat av det här tidigare minnet. Och då kan den här ångesten bli så stark så att det skapar det, liksom en reaktion som gör att man inte kan ha sex utan smärta eller utan att man liksom gör våld på sig själv för att kunna ha det. Så att det blir någon slags, där kroppen går in och gör någon slags reaktion, så att man skapar fysiologiska, vad ska man säga, reaktioner i kroppen som gör att sexet blir liksom omöjligt. Och det här är någon slags, hon kallar det här för förväntansångest. Och beskriver då att det är inte riktigt samma sak som panikångest, exempelvis. Så det här tyckte jag var superintressant, hur det finns liksom olika typer av ångest till att börja med, och att det faktiskt då, min slutsats av det här, det blir ju då att ångesten absolut fyller en funktion, att det är kanske för att varna oss vid den här emotionella smärtan som är kopplat till någonting som vi tidigare har varit med om. Och när vi då riskerar att drabbas av det här igen, eller när vår hjärna uppfattar det så, och det vet vi ju alla att hjärnan är ju ibland lite korkad, eller vad man ska säga, den reagerar lite för mycket så att säga, så slår den in då med ångestreaktioner i kroppen, aktiverar det som gör att vi kan drabbas av ångest utan att kanske riktigt förstå vad det handlar om. Och det hon också skrev i den här texten det är att ångest blir mycket svårare att hantera om det inte vet att det är ångest vi är drabbade av. Så att om man lär sig mer om ångest, om man har konstiga fysiska reaktioner, hjärtklappning, panikkänslor, overklighetskänslor, illamående, ja, en rad olika.
Så kan ångest liksom vara illamående då?
Ja, och då vet man kanske inte alls vad det handlar om, utan någonting har triggat igång det här. Så ju mer, liksom, om man har något sånt här som man inte förstår, varför blir det på det här viset, så att lära sig om det och se om kan det här vara ångest, då har man ju ett, liksom ett försprång. Då kan man liksom, kanske ofta behöver man ju ta hjälp då, tänker jag. Hur kan man tänka, hur kan jag försöka reglera ner det här?
Men kan du definiera ångest då? Alltså upplevelsen av ångest är en fysisk reaktion som manifesteras i kroppen på det ena eller andra sättet och triggat av någonting som man antingen upplevt medvetet eller omedvetet. Skulle man kunna säga något sånt?
Ja, men det tror jag. Mm. Det låter ju begåvat. Du började som en fråga där, sen hade du svaret inbakat. Ja, nej, men absolut, det tror jag. Och jag tyckte det var viktigt, eftersom vi lyfte det där i det här avsnittet då, avsnitt 48 om oro och ångest. Då har du inte hört det, så gå gärna tillbaka och lyssna på det. För där beskriver jag också lite mer hur jag upplevde. Jag fick ju ångest som inte var panikångest, men sån här obeskrivlig ångest i samband med att jag hade haft en influensa och fick sen när jag träffade en läkare veta att det är vanligt just när man har varit sjuk. Så att ja, det var bara
men
det att
vi ville... Men från min egen erfarenhet då, skulle man kunna tänka sig då att ångest, skulle det kunna vara en fysisk reaktion som är kopplat till kanske inkapslade känslor då.
Ja,
att det är ett trauma liksom som inte är bearbetat och som ligger kvar liksom i kropp, i nervsystemet, och som sen då yttrar sig i någon typ av fysisk reaktion då.
Mm. Och just det att det kan vara helt omedvetet och det ställer till det för oss om vi har drabbats av någonting. Eller varit i närheten av någonting och sett någonting när vi var riktigt små exempelvis. Så att, ja men det här, man skulle behöva en ångestskola liksom. Ja, att få verkligen lära sig att förstå de här sakerna.
Jag tror att kunskapen återigen, både i samhället och inom vården, är väldigt, väldigt låg.
Ja.
Och jag tänker att när man har märkliga fysiska symptom så är det väldigt lätt då att man kallar det för inbildning eller att det ska medicineras bort.
Mm.
Medan när det egentligen då handlar om, om jag tänker som ogräs eller som ett träd eller vad som helst, att det växer där, men det här att medicinera eller att det blir lite grann som att börja liksom rycka barren från en gran liksom, när man egentligen skulle behöva gräva med roten och vara nyfiken på.
Ja, nej, men jag tror att vi kanske får anledning att återkomma. Och eventuellt då när jag träffar Elin och vi ska egentligen prata om anknytning. Men jag tror att jag kommer få svårt att inte prata ångest med henne.
Eller
när man
sparar det och pratar ångest med henne vid ett senare tillfälle.
Ja, absolut.
För jag tycker att det vore jättespännande. För jag har ju, sen jag hade den här reaktionen då för 1,5 år sedan, så har jag ju liksom från och till har jag liksom upplevelse av tryck över bröstet. Och utan att någonting egentligen händer eller att jag känner mig orolig, utan att det är bara precis, jag upplever det bara som, ja men det är ungefär som att som att man har en ryggsäck på sig, att man känner att den är där liksom. Och jag har ju ingen konstaterad liksom sjukdom så. Men det är ändå en väldigt, väldigt påtaglig fysisk sensation. Och numera upplever jag den inte liksom som obehaglig, utan jag tycker mer att det liksom är intressant. Jaha!
För att du har använt dig av dina verktyg för att titta på det här på det sättet. Eller hur?
Ja, och alltså,
från början misstänkte jag att det inte var så intressant, utan då var det mer skrämmande.
Ja, och då var ju liksom den fysiska smärtan var ju liksom mycket mer påtaglig. Då var det ju inte som en ryggsäck, utan då var det mer som att bli överkörd av ett tåg. Eller liksom bli kastad från en balkong liksom på 3:e våningen. Så det är väl också det, att beroende på hur mycket det är.
Nej, men jag tycker definitivt att vi ska fördjupa oss i det där spännande temat ångest. Men nu tänkte jag att vi skulle gå ur askan i elden kanske. För nu ska vi prata om känslan arg. Det är faktiskt det som är dagens tema. Det blev ett väldigt långt intro här, men det gör inte så mycket. Batteriet är fortfarande igång.
Ja.
Ja, för att vi tänkte, vilken ingång hade vi nu igen då kring det här med, jo, att kunna bli arg i sina relationer utan att sabba dem,
ja,
eller hur?
Ja, men precis. Jag har ju erfarenhet både av att jag har haft folk som har blivit arg på mig och du vet, gapat och skrikit och så. Och där jag har känt att nej, men det här vill jag inte vara med om igen. Och du vet, liksom backat ut genom dörren för att aldrig bli sedd igen. Och jag har varit med om det själv också, att jag har, du vet, bara så här fullkomligt bara urladdat. Och sen har den personen inte velat, ja men du vet.
Då var det den tur att backa ut.
Ja, och gå liksom långa omvägar för att slippa träffa mig. Och jag inser att det är inte så bra. Så jag tänker att dels är vi som regel då är vi dåliga på att bli arga på varandra, och sen är vi dåliga på att hantera, eller jag pratar om mig själv. Jag kan liksom, jag har svårt att vara arg på ett på Aristoteles sätt liksom. Men jag har också svårt att hantera när någon annan inte är arg på mig på ett balanserat sätt. Och jag ser att det har liksom slagit in en kil i många relationer under mitt liv.
Jag tror att det där är rätt vanligt. Som jag sa inledningsvis här, så mina föräldrar, de bråkade nästan aldrig. Jag har inte ett enda så här medvetet minne av att jag har sett dem. Så här, som jag hade kompisar vars föräldrar bråkade, och till och med när man var där och besökte liksom, kunde de ha så här yviga gräl. Liksom. Men mina föräldrar hade aldrig det. Det är klart att de liksom blev arga på varandra, eller sura, irriterade, frustrerade och allt så. Det måste de ju ha blivit, och det har jag ju pratat med dem om i vuxen ålder. Men aldrig att de höjde rösten och skrek åt varandra eller tydligt visade att nu är jag arg på dig. Och när jag sen började ha då, och då pratade jag liksom om kärleksrelationer då. När jag hade relationer och sen så kände jag att jag blev arg, eller om den andra blev arg på mig, då visste inte jag hur tusan beter man sig.
Mm.
Vad, liksom, vad gör man? Och då blev det så himla stort att ha en konflikt i en kärleksrelation. Var, det var detsamma som att nu är det slut. Ja. För så här har man ju inte en relation. Mm. Det har jag aldrig varit med om. Och jag tror att det faktiskt har varit något liknande för min syster. Nu är inte hon här och kan försvara sig. Nej, men alltså, vi har också pratat om det här, att vi inte hade några argförebilder. Vad tänker du om det? Att, tror du det kan vara viktigt att man får liksom växa in i att det inte är farligt? Hur var det för dig när du växte upp?
Alltså, jag tror inte att det handlar om att man behöver liksom se folk gapa och skrika. Utan jag tänker att det handlar väl om att vi behöver se att det är okej att man tycker olika. Och det är okej att man kanske uttrycker sig lite väl yvigt och elakt kanske till och med. Och att man sen kan hitta tillbaka.
Mm.
Så, och jag tror att väldigt, väldigt få. Jag tror att fyllde man Globen så är det väl några stycken som skulle höja handen och säga ah, ja, men jag upplever att jag fick en väldigt god skolning i hur man visar sin ilska och hur man hjälper någon annan som är arg. Ja, det tycker jag att jag fick under min uppväxt. Så jag tror inte att det är normen.
Nej, knappast. Nej, men det känns lite grann som att antingen så är det här att man liksom ska vara arg och på det här liksom oschyssta sättet där man står och skriker och gapar och liksom sänker varandra och så kan man inte ta hand om det. Eller så ska det vara det här liksom, ja, jag hör vad du säger och så här tänker och känner jag. Alltså förstår du att det blir som två ytterligheter, men så är det ju väldigt sällan, tänker jag.
Och sen funkar ju olika människor på olika sätt. Apropå det här med att du sa att jag visste inte hur man gjorde att bli arg, så jag tänkte när vi bråkade det var det slut. Så tänker jag varenda gång jag blir arg, fortfarande, på min man. Och även om jag kan liksom ha ett metaperspektiv på mig själv och inse att det här kommer gå över. Och han, när jag blir arg på honom så säger han alltid, men igår var jag ju toppen. så att för mig är det lite slagigare sådär.
Mm.
Vad var det som hände nu sist? Jo, men då var jag arg för att, ja, men jag tyckte inte att han hjälpte till. Och då blev jag jättearg på det och tänker i mitt huvud, nej, nu jävlar, nu räcker det. Nu har vi satt vår sista potatis.
I alla fall jag, inte han.
Men jag inser i alla fall att jag kanske inte ska säga det just nu. Så, och sen dagen efter, liksom, då känns det bättre.
Mm. Nej, men för det är det, när man blir arg och man liksom står för det, plockar fram den känslan, accepterar den och då förhoppningsvis då på ett ganska adekvat sätt är i det, då klingar den ju av sen.
Mm.
Och för mig var det så att när jag blev arg i relationer och sådär, då blev jag så himla arg och levde ut det. Så att jag förmodligen då blev ganska hotfull och skrämmande.
Mm.
Alltså inte hotfull på det viset att jag liksom hoppade på och slog någon. Absolut inte. Men verbalt kunde jag säkert säga taskiga saker. Eller... Ja, det märktes när jag var arg. Mm. Men sen kändes det ju bra för mig. För då hade jag ju pyst ut det där.
Mm.
Men hur blir det för människor runt omkring en om man bara liksom fyrar av och exploderar?
Jag brukar det blir jämföra ju inte så det med bra. Att hoppa bomben i en swimming pool med bajs.
Åh, det där ordet. Jag gillar inte det där ordet. Jag...
ja, men,
den bilden blir väldigt stark.
Vad kan man säga då? Vad kan man ha för ord som inte är så...
Ja, jag vet att i boken skrev du hoppa bomben i en latrin. Ja. Du fick ju skriva om det, för jag ville inte att du skulle använda B-ordet.
Nej, precis. Och jag som älskar det. Ja. Särskilt när jag tycker efter barnen så har det blivit så otroligt oladdat.
Mm. Fast mina barn höll inte på med sånt.
De höll inte på med sånt, nej, precis. Jag har ju två barn då som
bajsade mycket.
Ja, och fortfarande tycker jag att det liksom pruttas väldigt högt. Och vi har en regel hemma hos att man får inte prutta vid matbordet. Det är ungefär där som det har lyckats, du vet. Ja, så... Nej, men latrin, precis, det är ju ett väldigt bra ord. Och... För jag tänkte säga gödsel, men det skvätter ju inte.
Nej.
Men latrin kan man tänka sig att det liksom skvätter.
Mm.
Och ligger man där då på sin solstol i godan ro och så hoppar någon bomben i latrinen, så blir man så alldeles nerstängt. Så kommer man liksom kanske inte gå dit igen.
Nej. Nej, men och det är det att jag tänker mycket kring det här. Liksom, om man ska ha någon slags skola i hur är man arg, så dels att man inte gör hoppa bomben, utan att man får hitta liksom andra strategier att bli arg för.
Mm.
Men också det här, man måste också kunna lämna sig själv och se in, liksom, sätta sig in i andras perspektiv och ta hand om det här efteråt. Mm. För många gånger så, om man har haft den här, eller har den här tendensen att man liksom exploderar och sen känns det bra för att jag fick ur mig det där.
Mm.
Och så kan man tycka att det var, men fan, ska han gå runt och tjura för det här nu i flera veckor? Liksom. Va? Han är ju så långsint. Och sen är han helt nerskvätt liksom med min skit, tycker jag är ett bättre ord. Men ja, det är inte schysst. Och det där har jag då tillsammans med min man, nu har ju vi liksom 22 år på nacken. Det hinner ju stänkas en hel del i en sån lång relation. Men där tror jag att vi har liksom lärt oss också, blivit bättre på att ta hand om, dels i förebyggande syfte, att det inte ska landa i att någon ska hoppa i latrinen. Men också efteråt att man liksom visar lite respekt för att okej, nu ställde jag till det här. Nu exploderade jag. Liksom, vad hände i dig och så?
Men den situationen där jag fick den här bilden då med latrinen. Så när det var en person i min närhet då som gjorde det då. Så insåg jag efter ett tag att anledningen att hon gjorde det, det var ju inte för att hon var arg bara, det var liksom inte en explosion och sen gick det över, utan det handlade om att den här kvinnan då, hon upplevde att hon gav tillbaka. Hon upplevde att hon hade blivit så liksom så förorättad och så fantastiskt illa behandlad, att det hon gjorde och det hon uttryckte, att det var liksom, hon försökte ge igen. Så jag tänker att de gångerna jag har blivit arg, så har jag ju liksom tyckt att det har varit berättigat. En händelse när jag kände att jag hade blivit liksom utnyttjad. Och jag kände mig fruktansvärt så här orättvist behandlad. Och sen, ja, så blev jag arg. Gjorde någon sorts svanhopp där nere i latrinen. Och sen, något halvår senare, så hade ju det liksom gått över. Och jag kunde se att nej, men det var ju inte så att den andra personen hade gjort det här med flit, utan den var ju också liksom drabbad på samma sätt som jag. Så min besvikelse och min upplevelse av orättvisa, den gick ju över. Men den andra personen upplevde ju fortfarande att
för ni pratade inte om det, eller?
Ja, nej, men inte om. Alltså det var ju, vi var nära vänner och sen hände den här grejen. Och efter det så jag var så liksom så arg också i typ ett halvår. Att jag inte riktigt visste jag skulle liksom närma mig det. Det var bara jobbigt liksom. Mm. Men sen när jag kände att oj. Du vet, det var som att det var mörkt och sen plötsligt började solen gå upp igen. Så insåg jag att den här andra personen då var ju inte alls redo att släppa in mig i sitt liv igen. Utan vi såg så här och lunchade vid något tillfälle och jag bara, men gud vad märkligt hon uppför sig. Det var liksom, och jag insåg sen liksom, någonstans att, men gud, hon är ju nervös. Men, och efter det så släppte jag det liksom, att nej, men det hade ju säkert varit modigare att säga, men nu efter det här hände så var jag väldigt arg och nu upplever jag att du uppträdde på det här sättet. Men
vad var det som gjorde att du inte tog det steget då?
Nej, men jag vågade inte.
Nej.
Och jag tror fortfarande inte att jag riktigt vågar det.
Mm.
För det är väldigt läskigt.
Mm. Och för att du också, vad är det du, vad ska man säga då, är rädd för ska hända om du gör det?
Så jag tänker att den yttersta rädslan är ju att bli avvisad. Förstås. Men där tror jag egentligen att det handlar om att jag inte har träning i det.
Mm.
Jag tror jag hade... Ja, för min man, han är så jävla modig. Han hade inte haft några som helst problem. Och jag tror att det är ju det som gör att vi har bröllopsdag idag. Vi har varit gifta i 16 år.
Mm,
och jag tror att det som gör att vi faktiskt har hållit ihop, det är ju det här att när jag har surat ihop och när det har blivit dåligt, så har han liksom, då har han varit den som att, ja men nu känner jag att du drar dig undan. Och vi behöver prata om det här. Annars tror jag liksom att
du hade backat och backat och backat.
Ja. Och om han hade blivit rädd då och också backat, då hade man ju till slut varit så långt ifrån varandra att man inte hade sett varandra längre.
Mm.
Så det är ju hans mod som har gjort att han har klarat av liksom, att ha en relation. Eller att vår relation har hållit så länge. Det är ju massa bra saker.
Då blir jag jättenyfiken så här. För ibland när vi tycker att någon annan gör något modigt. Det kanske inte ens är modigt för honom. Utan för honom är det kanske bara alldeles självklart. Att det är så här man pratar med varandra. Men alltså, om man själv tycker att det är väldigt obehagligt. Då upplever man ju det som modigt. Så det är bara en parentes. Men jag brukar tänka på det. Liksom, det kanske inte är någon issue för den andra personen.
Nej, för honom är det ungefär som att. Jag häller lite mjölk i kaffet. Men för mig är det jätteladdat och det har väl absolut med att göra med vad man har fått med sig hemifrån och hur man pratar och vad tror man att ska hända liksom om man berättar hur man känner eller om man försöker närma sig eller vad har jag för erfarenhet av att den typen av samtal har fått för konsekvens.
Mm. Men jag tror att du säger att rädsla för att bli avvisad tror jag driver oss väldigt mycket. Mycket mer än vad vi tror. Men jag tänker att ett sätt att komma runt det då är ju att tänka att, eller kanske rent av säga, men först erkänna för sig själv att jag tycker nog det här är läskigt. För tänk om den andra personen, om din kompis där under den där lunchen, om du hade liksom bara så här, jag är rädd för att hon nu ska avvisa mig och det kommer bli jättepinsamt och jobbigt. Men att man också kan säga det. Nu kommer jag säga någonting, nu ger jag mig ut på djupt vatten här. Det här känns jätteläskigt för mig. Du kanske inte alls vill ta emot det här. Men jag vill bara lägga det på borden först. Och sen säger man liksom, men det i sig kräver ju också dels att man liksom ska våga säga det. Det är också att liksom blotta sig. Men det är min erfarenhet där är att när man väl gör det, så i de flesta fall så byggs det ju liksom, alltså det kan överbrygga någonting. Därför att de flesta människor kan känna igen sig i det. Att det är så fruktansvärt jobbigt. Men är man fortfarande där att jag har en berättigad. Det var liksom, jag hade rätt att bli så där arg. Du har gjort fel. Då är det ju väldigt svårt att landa i det. Man behöver ju liksom, som du verkar ha gjort där ändå. Solen gick upp igen. Liksom. Du fick nya perspektiv på den händelsen. Och det är ju skillnad också, tänker jag, i en vänskapsrelation där man inte bor under samma tak, där man inte går och nöter på varandra liksom och liksom krockar mellan kylskåpet och spisen liksom. Det blir väldigt svårt att undvika varandra. Så där behöver hela den här processen liksom gå mycket, mycket snabbare. Och där tänker jag ändå att det är väldigt, att man mognar in i en konflikt i olika tempo. Så att det är ju väldigt skönt om det är någon som är det där, ja men som Kristoffer, som det är ingen issue, utan man bara så här, vi behöver prata.
Nej, det behöver vi inte.
Låt mig vara. Men då är man där, då kan man väl säga det då, tänker jag. Mm. Det är också för den som har lätt att prata behöver ju också lämna, ja men vänta in den andra. Det är ingen idé att prata om såna här saker om en konflikt som spårar ur förrän man är båda är där. Även om jag nog kan vara den som liksom driver lite grann så där. För jag tycker också att det är, ja. Vi måste ju lämna det här. Vi måste gå vidare i livet.
Men så varje relation behöver ju i alla fall minst en person då som kan ta det här. Alltså ha på sig konfliktlösare snickarbältet liksom.
Mm.
Som är modig och som vågar. Och jag skulle väl säga liksom om man tittar sig omkring. Och titta på hur relationer ser ut, så verkar det väl vara så att mindre än hälften av oss har den kompetensen.
Mm, så kanske det är. Det är en väldigt spännande, jag tycker det var en rolig bild om man ser att hälften av befolkningen då, mindre än hälften av befolkningen går runt med det här snickarbältet och har liksom olika kommunikationsverktyg och kan reglera och liksom mentalisera och har empati och allt det här. Och den andra, mer övervägande delen, springer runt där liksom och bara är i liksom, i känslorna.
Det finns jättemånga spikar, men jag har ingen hammare.
Ja. Men hur är man då? Hur är man arg på ett bra sätt? Vad är det som gör att det funkar att vara arga på varandra i en relation? Eller ingen av oss som har den erfarenheten, så vi kan inte...
Nej, men jag tror att jag är nog lite rädd för min egen ilska. Och att jag väldigt, väldigt... Ja, men jag har väldigt svårt att vara arg på ett bra sätt. Att... Jag skulle säga att jag nästan aldrig är arg, för att jag ramlar in liksom i så mycket andra känslor och tillstånd. För att vi kallar ju, tror jag, arg för den snälla gränspolisen, eller den liksom vänliga men bestämda gränspolisen.
Vilka är vi?
Ja, du och jag.
Ja, så okej.
Jag tror att, eller om det var i någon blogginlägg som jag skrev. Jag trodde vi hade med i boken. På, ja. Men... The Royal We.
Ja, just det.
Så arg, känslan arg är ju en väldigt viktig känsla. Om man tänker då, liksom, varför har man alla känslor och så? Ja, men som talar om att här går min gräns. Och då kan det vara, ja, men om vi lever bredvid varandra och du kommer och liksom tar alla bären från min favoritbuske, så är ju min ilska och min upplevelse av att bli arg, det handlar ju om att säkra liksom min familjs mattillgång. Eller om jag ser någon som behandlar mitt barn illa, så är ju arg. Eller om någon försöker rycka min väska, om jag hade varit en sån som hade handväska. Så jag är också arg, ett sätt att mobilisera kraft och kanske våga säga ifrån, trots att jag egentligen inte gör det. Så det är ju, arg fyller liksom en funktion. Men för mig, så när den här argimpulsen kommer, så blir jag så rädd för den. Att jag ramlar istället ner i skam eller i sur. För det mesta då, liksom drar mig undan.
Mm. Jag tänker mycket på det där som du säger om att man får den här känslan av kraft och energi. Och att det är det som ofta ligger bakom det här, när man kanske reglerar upp sin ilska snarare. Som jag känner att jag har haft en tendens att göra. Jag inte alls gör det väldigt sällan nu för tiden. Därför att jag vet att det inte är bra för relationerna, och det har heller inte varit bra för mig själv. I början av min man, när vi träffades de första åren, då kunde han liksom säga till mig att du kommer ju få en hjärtinfarkt om du fortsätter bli så här arg. Liksom, du kan inte bli det, jag vill leva med dig, du kommer dö i förtid. Liksom. För det var ju i kombination med att jag var så himla stressad också. Och inte hade några verktyg.
Det var som han,
och ingen självinsikt. Vad sa du?
Så han i Sällskapsresan. Han i första Sällskapsresan, när de åker till Mallorca. Han som går med sina så här piller. Kolla på
jag får se om den, det var ett tag sedan. Ja, okej. Nej, men alltså jag tror att mitt sätt då att handskas med ilskan var ju, alltså det, ilska var det som hände när jag blev ledsen, när jag blev rädd, när jag blev osäker, otrygg.
Det var din go-to-känsla.
Det var min, liksom. Ja, det var vroom, liksom, för då fick jag power. Och det har ju varit en lång resa liksom, att reglera ner det där och få tillgång till de andra känslorna och våga visa dem tillsammans med mina nära och kära. Och på vägen har jag säkert liksom kört över en och annan relation som har blivit starkt lidande av det, förstås.
Vi hade ju inte kunnat vara vänner då, till exempel. Jag hade ju blivit jätterädd. Men idag så upplever jag att i vår relation, trots att jag har, du vet, hela det här jävla liksom verktygslådan, så lyckas jag liksom inte riktigt göra mig ett arg verktygsbälte. För att jag har den här djupa, djupa rädslan av att bli bortvald, eller vad det nu handlar om. Eller det kanske är bara i min personlighet att inte vara bra på det här. Jag kanske tar den skillen liksom. Men du är ju väldigt bra på att säga, nu uppfattade jag det här. Vad betyder det? Eller... Och det här att inte heller vara så jäkla känslig för när jag är kanske lite kantig i mitt argande. Att när liksom jag känner att någon gräns har passerat, eller, och jag kanske inte inte är så bra på att vara arg. Mm. Så är inte du så här bara... Ja, alltså nu bara försvinner jag. Utan du är inte så... ja, men du kan liksom stå kvar i det. Det skulle jag säga är liksom en jättestyrka. Och det kanske är för att du har haft så lätt tillgång till den här ilskan att du inte är så rädd för den.
Nej, men jag tror inte att jag är rädd för den. Sen innebär inte det att inte situationer kan upplevas som hotfulla och sådär. Och ibland då så kan jag ju tänka att oj, nu sa jag det där och vad händer nu i Anna? För nu kanske jag skrämde bort henne eller sådär, om det gäller dig eller andra som jag vet liksom. Så det är någonting som jag har liksom väldigt så här, den tanken kommer väldigt fort om jag säger eller gör någonting, eftersom jag vet att jag har kunnat skrämma bort människor. Men jag tänker, det handlar ju verkligen om, det är ju en skill, det är en förmåga som man kan träna upp.
Men jag funderar på vad det går skulle ju till inte att göra. Att jag skulle våga liksom.
Mm.
Jag har ju flera situationer nu där jag, ja men, inte törs. Om jag hade vågat så hade jag liksom, ja men då hade jag hört av mig till den personen och sagt det där eller så.
Mm.
Men jag vågar inte.
Men kan det ha att göra med också, jag tänker så här, eller jag vet inte hur det är för dig, men jag kan tycka att det är olika för mig i olika relationer. Hur mycket jag vågar liksom blotta mina sämre sidor. Nu tycker inte jag att det behöver vara en sämre sida att våga bli arg, jag tycker inte det, men det uppfattas ofta som det. Men där man vågar liksom kliva över den här, liksom det här motståndet mot att, för det är ju att blotta sig att bli arg, det är att blotta sig att visa sig sårbar, för man hamnar i ett sårbart läge när det är starka känslor involverade. Och i vissa relationer är det liksom, känns det väldigt naturligt och nödvändigt att göra det, medan i andra är det så att nej, men där kan det vara lite mer fluff emellan, och skulle jag liksom bli arg eller så tar jag hand om det själv mer än att dealar med den personen kanske. Och att det kanske inte är så himla konstigt. Jag vet inte, eller upplever du att du har liksom samma bas oavsett vad det är för relation? När det gäller bas med just hur du handskas med ilska, tänker jag.
Alltså jag tänker väl mera nu att jag delar in relationer i de som är sabbade och de som inte är det.
Ännu inte sabbade. Ja, det känns bra det här,
ja,
Anna.
Precis. Du får kämpa på. Nej, men det är bra att du har ditt verktygsbälte på dig där. För att, nej, men det har ju behövts. Absolut. Mm.
Har man inte vågat, har man aldrig haft, liksom, då tänker jag att då det är ju inte riktiga relationer om man inte heller vågar vara på edgen där. Och, alltså, det måste nästan hända någonting i alla relationer som är liksom där man är viktiga för varandra, där man bryr sig om varandra, där man har mycket med varandra att göra. Och det här är ju allt ifrån liksom, kärleksrelationer, vänskap, på jobbet relationer, liksom, mellan grannar eller whatever. Det är svårt att inte bli triggad i en relation med någon som på något vis är viktig för en.
Mm. Men jag har nog liksom haft som utgångsläge att det som är eftersträvansvärt är att inte skapa någon friktion. Att jag inte ska förarga min omgivning och att min omgivning inte ska förarga mig. Och det blir väldigt svårt. För det är ju precis som du säger, att om man ska ha relationer, om man ska ha relationer över tid där man liksom har någon insats, så kommer det ju krävas, alltså man kommer ju möta någon typ av motstånd. Och man kommer tycka olika och så.
Mm.
Så en förutsättning för att man ska kunna ha relationer är ju att man faktiskt klarar av att hantera konflikt på det ena eller andra sättet.
Mm.
Eller om man ska ha en bra relation.
Mm.
Och jag tänkte nog att en bra relation är en relation där det inte skapas friktion. Då blir inte relationerna så långa.
Nej,
kanske,
då eller dansar djupa. Man liksom runt varandra, ja. Utan att det händer så mycket.
Mm.
Man kommer liksom inte vidare och kan inte växa tillsammans. Jag har en sån relation, en långvarig relation, som där det dansas ganska friskt. Och nu har jag liksom gått med i den dansen för att jag har insett att den andra personen kommer inte...
Mm.
Törs inte, vill inte, kan inte, jag vet inte. Jag kan inte veta om den personens drivkrafter så där, men det blir för mig en ganska död relation. Det händer liksom inget. Jag tycker inte att det känns inte så meningsfullt att liksom ha igång det och träffas så himla mycket. Och det är ju tråkigt. Om
men då kanske den personen är som mig då. Är rädd för när det hettar till. Eller är rädd för att tycka olika. Eller när så.
Ja, ja men och precis. Och där jag har insett att jag har varit den skrämmande parten. För att jag har velat prata om det som har skavt. Mm. När jag har velat gå in i friktionen. Sätta ord på den. Och det har inte funkat.
Mm.
Och då, okej, okay, då dansar vi i den här lite fåniga balletten som jag kan tycka. Liksom. Vi står på tå och vippar lite på kjolarna. Men det är liksom, jag vill ju liksom kliva ner i orkesterdiket och bara liksom gå fram till cymbalerna. Eller vad man kan hitta där. Ja, musikmetafor är inget bra för mig. Men
det var väl jättebra, precis. Och så trippar man runt där och så är det bara små fioler, tycker man. Och så är det någon som börjar så här, bong!
Ja. Och då går jag igång liksom och bara, då blir det värsta svansjön liksom. Ja. Jag kan vum, ta över scenen där och den andra stackaren liksom bara backar ut i kulisserna.
Mm.
Och tackar för sig att ja, det var trevligt.
Ja,
det var trevligt.
Ja. Och så går man ut där, nej men allting är bra. Och så tar man loss sitt namn från sitt skåp och bara liksom smyger ut liksom och emigrerar.
Ja, typ. Och kvar står jag där liksom, som the black swan på scenen.
Ja.
Mm.
Men jag har ju liksom gjort mig själv väldigt fel för att jag är som jag är. Att jag är så, det jag har tyckt då liksom så otroligt dålig på relationer. Men sen när jag ju pratade med en psykolog och så ondgjorde jag mig, eller jag klagade över, men gud, alla andra är så bra på relationer och jag är så dålig på det här. Jag bara bråkar med folk. Hon bara, vad har du fått det ifrån? Jag bara, vadå? Hon bara, nej men på allvar, vad har du fått det ifrån? Det är inte sant. Utan, nej men de allra flesta har liksom relationer som gnisslar och trasslar. Och,
ja. En psykolog om någon vet ju det liksom.
Nej men så att för mig kändes det liksom väldigt skönt att veta att i min bristande förmåga eller mitt bristande mod eller erfarenhet eller kompetens eller vad det nu är så jag är inte ensam i det. Utan det är inte sådär att alla i världen klarar det här och inte jag. Utan nej men det här är någonting alla brottas med.
Mm.
Och det var väldigt skönt. Då behövde jag inte känna mig så ensam eller så dålig. För att jag inte räcker till. Liksom.
Och det där vittnar ju också om hur viktigt det är att man faktiskt också går och pratar med någon om det. Som är utanför liksom ens innersta kretsar. Sådär. Det är ju så oerhört skönt att få bli speglad i sina egna tankar. Och just det här, det är inte sant. Och jag tänker också mycket kring det här med att om man går runt ett helt liv och liksom intalar sig att det här är jag inget bra på. Det här funkar inte för mig. Då, det blir någon slags självuppfyllande profetia som man brukar säga. Att man också bekräftar den här självbilden.
Mm.
Och en självbild är ju inte någonting som är. Liksom, det är ju någonting flexibelt. Någonting vi kan jobba med.
Mm.
Så oerhört bra av din psykolog. Och
ja.
Liksom spegla tillbaka det där. Jag tycker att du är bra på relationer. Och jag tycker att vi är väldigt olika. Och det är det som jag tror är liksom spännande i vår relation. Att vi är så olika. Och att vi har en konstant. Vi pratar ju alltid om det. När vi ses typ.
Eller under det här samtalet liksom, så har ju du suttit liksom bakåtlutad, rört på armarna. Jag har suttit bak, liksom, du har suttit framåtlutad och liksom aktiv. Och jag har suttit här på stolen, inte rört mig ur fläcken. Jag har liksom armarna korsade, benen korsade. Och jag känner hur jag liksom andas liksom.
Men då måste jag erkänna att jag känner också så här att jag är lite svettig i armhålorna. För att det här är ju, men jag vet inte om det har med det eller våren eller klimakteriehormoner att göra. Det vet jag inte. Men det är ju ett engagerande ämne. Och väldigt svårt alltså. Jag är fortfarande det. Jag håller med Aristoteles. Så det är väldigt lätt att bli arg. Och de flesta kan verkligen bli det. Men jag tror att det är en av livets största utmaningar för de flesta av oss. Att kunna bli arg på ett bra sätt.
Ja, och om vi kan liksom äga att det är svårt. Och att vi behöver hjälpas åt.
Mm.
Och ta lagom mycket ansvar då kanske för andra människor också. Och ta hjälp.
Mm.
Men att det här med att bli arg. Att inte se det som en... Som liksom vägs ände utan att man konstaterar att oj.
Mm.
Men det är väl också liksom att jag skäms kanske över min egen reaktion. Som gör att det är svårt att hitta tillbaka. Att det är svårt att liksom knacka på den där dörren igen.
Jo, men för det är så, alltid när skammen är där och hälsar på så har vi liksom ett dubbla ok. Om man då liksom dels har liksom issues med relationen och med sin egen ilska eller vad det nu är i den. Och så kommer skammen och lägger sig över allting och bara såhär. Och då är det klart att det är skönare att backa ut och lyfta ner sin namnskylt från skåpet.
Det finns ju massa andra människor.
Ja, precis.
Att välja
det
på.
Är ju en fördel.
Så jag tänker när man, förr i tiden då, om man hade levt i en by med så här 50 pers, så...
Så hur många hade du avverkat av
ja,
det här laget?
Ja, men jag hade nog varit klar nu.
Ja, och så fått vandra vidare till nästa by och bara, hej, får jag komma in?
Ja, precis. Ni verkar trevligare här.
Ja. Nej, men det är ju så. Om man avverkat relation, vänskapsrelation eller kärleksrelation liksom på löpande band under väldigt lång tid i sitt liv, då kanske det är någonting man vill titta på helt enkelt. Om man inte kan behålla vänner eller kärlekspartner. Eller om man till och med så här liksom förbrukar sin familj. Ja, men då är det ju kanske dags att titta lite på det. Vad är det jag inte gör här? Mm. Ofta så är vi ju fokuserade på det vi gör. Och framförallt vad andra gör för fel. Men man kan ju ibland behöva titta på vad det jag inte gör. Mm. Vad är det jag är rädd för helt enkelt? Och det är ju ofta väldigt mycket när det kommer till relationer. Mm.
Vad ska vi prata om nästa gång?
Ja, men det är det här självklara begreppet kognitiv bias. Du vet väl alla vad det handlar om?
Självklart.
Nej, men ska vi släppa någon liten information? Vad är det?
Alltså, jag brukar ju tänka på det som att det blir som tankevurpor. Och att vi då... Att våran hjärna lurar oss att dra slutsatser och agera på ett sätt som vi tänker är liksom alldeles rationellt, men som inte alls är det. Och som får konsekvenser då för oss själva, andra och samhället i stort.
Mm. Och vi tänkte undersöka lite grann några sådana koncept inom underrubriken kognitiv bias och också vad man faktiskt kan göra för att inte fastna i de här tankevurporna. Just det. Så det ska bli jättespännande.
Mm.
Så kom tillbaka. Lyssna på oss igen.
Tack så mycket för idag.
Hej, hej.
Hej då.